Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Jag satt och jobbade jättemycket i fredags med predikan. En tro som förflyttar berg. Vad händer när vi tror? Hur rör vi vid Guds hjärta och så här? Och sen i lördags eftermiddag så började Gud tala om något helt annat. Jag tror Gud talade i fredags också, men jag hörde inte honom då, utan jag gick i mina egna tankar. Så dagens predikan blev faktiskt Kristi kropp. Om våra gåvor, att vi är en del för och med varandra som betjänar varandra. Kristi kropp, ett vanligt begrepp inom den kristna tron. Och när man hör sådana här uttryck ibland, om man inte har varit med i en kyrka innan, så kanske man tror att man talar om en fysisk kropp. Det är ju inte så lätt, alla de här begreppen och uttrycken som vi svänger oss med. Jag tänkte här när Per sa att han skulle göra pålysningar. Information, i ett moderna ord. Jag vet inte om alla vet vad pålysningar är. Men vi kallar det, och vi har vårt eget språk här, och vi har jättegoda vänner, vi har pratat om det innan i Norge, Anita och Tormod. Och det var en man som kom till dem helt utifrån ingen som helst bakgrund i någon kristen tro eller så här. Och så bad de då, så bad de: Gud, sänd ditt regn, heligande, kommer regn. Vi ropar till dig om regn, och de sjöng lovsånger om regn och så här. Och så kom han och så sa han, men sa han, varför måste ni hålla på så mycket om regn? Det finns faktiskt människor här som vill att det ska vara sol också på sommaren. Det har varit regn så länge. Och så fick de förklara för honom vad det betyder. Det är ju inte självklart för alla att man ska förstå vad man menar. Och ännu värre blev det sen när de bad för honom att tala ut och sa det, att han var havande med en vision. Då kom han sen och så sa han, jag vet inte om jag kan komma hit fler gånger, för ni verkar konstiga. Hur kan ni bara påstå att jag är havande? Ni ser väl att jag är man. Och så fick de gå in och berätta för honom det också. Så vårt språk som vi använder, det är kanske inte alltid helt lätt. Men vi är en kropp. Varenda en med lemmar, olika lemmar som ska hjälpa varandra. Och i Markus, bild 1, 14 och 22 står det så här. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, tag, detta är min kropp. Det är ganska svårt att förklara det där med brödet och vinet i nattvarden. Men jag tror att det ligger något djupare än att dela en oblat eller dela ett hembakat bröd som vi ofta brukar ha. Det finns någonting i det här där Jesus säger, detta är min kropp. Min kropp som sönderbröts på korset. Och utifrån hans kropp så kommer sen vi som lärjungar, som kristna, som troende på honom. För mer än 2000 år sedan så berättar apostlagärningarna om en period i den första församlingen, den första kyrkan, när de troende levde i en tid av tecken och mirakel, tecken och under, och levde i Jesu uppståndelsekraft. Och sen när vi tittar genom historien så ser vi att så har kyrkan faktiskt fortsatt leva fram till idag. Och vi som hans kropp är också tänkt att vi ska fungera i de andliga gåvorna. Det är tänkt att vi ska vara, vi pratade om det förra söndagen, att vi ska vara något som gör skillnad i det samhälle och den tid som vi lever i. Och ibland blir man kanske ifrågasatt. Det varnas ju i Bibeln för falska profeter. Det varnas i Bibeln hur det ska vara i den sista tiden. Och så kan man bli lite rädd och så kanske man drar sig undan och så tänker man, vad är det här? Men jag tror att en sund församling, den underföljs av tecken och gåvor. När den helige ande får lov att röra sig i församlingen. Jag är ju ganska mycket på internet som en del av er vet, och både i Skara men också nu här så har jag fått ganska mycket varningar från människor som säger att de betjänar sanningen. Och så pekar man ut den predikanten och så pekar man ut den predikanten och så pekar man ut den. Och så talar man om vilka fel de här och att de här inte alls följer Jesus, att de inte följer bibelordet och så här. Och visst är det så att vi ska ha andebedömningens gåva i funktion. Men det finns någonting bland alla de här videoklippen och mejlen och breven som alla håller på att skicka mig som det är någonting inom mig som reagerar på. Och jag har funderat, vad är det? Vad är det som gör att jag blir så ledsen när jag läser det här? Och det är det här att bland alla de här sakerna som jag har fått så står det inte någonstans att vi ska be för de här predikanterna. Står ingenstans att vi ska vara med och lyfta upp människor när det har gått snett. Står ingenstans att fienden är ute för att slå sönder och förgöra. Så därför måste vi ställa oss sida vid sida med varandra och hjälpas åt. Och då funderar jag på, är verkligen de här varningarna, alla de här varningarna från Gud? Förstår ni vad jag menar? Jag kan inte se det här. Så det är kanske första gången du har talat om det här. Men jag har fått ganska mycket sån här information sänd till mig. Och när jag tittar på Bibeln, vet ni vad jag ser då? Att Gud jobbar genom ofullkomliga människor. David, kung David, han var en man efter Guds hjärta, står det. Han var en man som hade en jättestor brist i sin personlighet. Han var hagalen. Har ni tänkt på det? När han ska gå ut och slåss mot Goliat, så det första han frågar, vad får den som slår den här jätten som kommer? Vad är det för vinning i det? Han får syn på Batseba, och henne ska jag ha till vilket pris som helst. Men det här var ju inget konstigt för Gud, utan det visste Gud. Och Gud såg hans hjärta och Gud visste att David var en sån människa som vände om så fort han förstod att han hade gjort fel. Vände han om och bad Gud om förlåtelse. Vi läser om Petrus, ni vet den höga bekännelsen. Om så alla lämnar dig Jesus, så ska inte jag lämna dig. Jag tänker aldrig överge dig. Ja, vi vet ju hur det gick. Vad händer? Och Jesus skickar inte ut en massa brev överallt till oss som församling och säger, akta er för sådana som Petrus. Utan han möter Petrus. Och så upprättar han Petrus fullständigt. Jag tror att vår kallelse som Kristi kropp, det är att vara med och upprätta varandra. Det är att vara med och stödja varandra. Det är att vara med och be för varandra. Och undervisa varandra. Och leda varandra så att vi kommer rätt. En församling där hela kroppen är i funktion. Hur vet vi då att de andliga gåvorna är från Gud? Ja, det första är ju att det är den helige ande som ger gåvorna. Men han ger inte bara de här att profetera och be för sjuka och tala i tungor. Utan han ger också vanliga gåvor. Tjänstegåvorna pratar vi om. Apostlar, profeter, evangelister, herdare, pastorer, lärare. Men också en massa praktiska gåvor som behövs i Guds församling för att den ska fungera. Paulus han säger att vi ska förhärliga Gud genom att gåvorna i vår kropp blir synlig. Sen säger Petrus något mycket viktigt, att när vi får del av en gåva, per bild nummer 2, så ska vi tjäna varandra. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som man har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra. Hjälp varandra med den nådegåva som du har fått. Jag tror att vi är i en tid då vi måste börja tänka på hur kan jag vara till välsignelse? Hur kan jag använda den nådegåva som du har gett mig, Gud, så att jag kan vara till hjälp för någon annan? Så jag kan stötta den led som haltar, den fot som kanske är utanför och är på väg i diket. Hur kan jag använda min nådegåva? Samtidigt som vi då måste be, Hur använder jag min nådegåva på rätt sätt? Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Han ser äran och makten i evigheternas evighet. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Hur gör man för att tala i enlighet med Guds ord? Vad är starten på det? Ja, precis, att läsa Guds ord. Det är ganska svårt att uttala sig om någonting som man inte vet. Så det första man ska göra, eller behöver göra, det är att leva i ordet. Och när man lever i ordet, då tränas man också att vara en förvaltare. Jag tror också att de här orden rymmer det här att ge varandra ett stort område att stå på. Marco, han pratade om igår när vi var i bön här, att när David var här, då märkte man ut bönområde så här och bad för att det var en jättebra idé som han hade. Jag tror vi har de här kartorna kvar någonstans också. Och sen talade du om en församling där ni hade gått ut med kassettband och kassettbandspelare och knackat dörr och så här. Tänk vad skönt att vara i en sån församling då man kan säga, wow Marco, samla ihop ett gäng som vill göra det. Och så gå ut och gör det som är er gåva. Så kanske någon annan kommer och säger, men jag skulle vilja samla kvinnorna en kväll. För att vi som kvinnor behöver komma samman och prata sånt som bara kvinnor pratar. Jag vet inte hur ni gubbar har det. Har ni sånt som bara gubbar pratar om? I bastun. Jag tror nästan, jag har aldrig varit gubbe. Så jag vet inte, alltså jag menar ju män. Men det kan vara skönt när man får någonting som man brinner för och känner att det här vill jag göra. Och så får man vara med och så får man uppmuntra varandra att göra de här sakerna. Så att kroppen kommer i funktion. För det står ju inte, har någon en tjänst ska han göra som pastorn säger. Har någon en tjänst ska han göra som jag tycker. Eller hur? Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger så att Gud blir ärad. Jag tror det här med gåvorna i kroppen, det har en tvåvägskommunikation faktiskt. Jag tror den är där för att stärka församlingen. Men jag tror också den är där för att stärka oss och ge oss en uppbyggelse personligen. Paulus, han uppmanar sin församling att sträva efter den nådegåvor som är störst. Men nu visar jag er en väg som vida överträffar den andra. En väg som är kärlekens väg. Jag tror att man som individ, som människa, blir uppbyggd när man kommer igång i tungotalet. Jag tror det är jätteviktigt att komma igång och be ett bönespråk, be i tungor. Att vi får be och förlösa varandra i de andliga nådegåvorna. Att man kommer på att när jag inte går där hemma och inte vet vad jag ska be om, då kan jag börja tala i tungor. Mitt sinne förstår inte, min tanke förstår inte, men min ande och min själ förstår. En kompis, hon ringde till mig i förra veckan. Hon bor nere vid Varberg. Och så sa hon, Eva, nu måste vi be. Nu känner jag det, nu ringer jag dig, för nu måste vi be. Och så pratade vi lite grann om vad som hade hänt sen vi träffades sist. Och så sa vi, nej, nu sätter vi igång och be. Och när vi skulle sätta igång och be, då blev det nästan bara tyst. För vi visste inte vad vi skulle be om. Men så bägge två satte vi igång i telefon och så bad vi i tungor så det står härliga till. Och helt plötsligt när vi bad så bara började komma saker i tanken som vi kunde be ut med vanliga, riktiga ord. Och sen bad vi nästan en och en halv timme per telefon. Kändes jättegött att göra det. Men från början visste vi inte, det enda hon visste var att hon måste ringa mig och nu måste vi be. Och så hände någonting, de andliga nådegåvorna som är med och leder oss. Jag tror det viktigaste med Kristi kropp, det är enheten. Och nu har du bild nummer 4 här. första Korintherbrevet. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. För kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Jag tror det här ordet, en av de sakerna det här ordet betyder, det är att varje kristen, oavsett vad man kallar sig, är en likvärdig del och lem i Jesus. Om man sen är påskvännen och pingstvän eller baptist eller vad man än är, så är man en del i Kristi kropp. Och hur vår grunden för Kristi kropp är, det ser vi i nästa bibelord i Efesierbrevet 1. Det står, allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Hans kropp, fullheten av honom som upplever allt i alla. Någonting som jag har lagt märke till när jag pratar med Rune, det är den här nöden för lemmarna i kroppen. Lemmarna som man inte ser. Lemmarna som inte är här. Hur är man en fullhet i en kropp om inte handen är där, om inte foten är där, om inte knät fungerar? Jag vet när jag fick skjutsa Per till Göteborg och han skulle operera knät. När vi var på bröllopsresa så går vi bland klipporna på Kärringön, och rätt vad det är så fastnar Per med foten i en klippa, så foten sitter kvar och Per fortsätter framåt. Och knät gick sönder. Han funkar inte alls bra. Han kunde inte springa. Han hade jättesvårt att komma upp i lägenheten som är på tredje våningen. Han hade svårt med allting han skulle göra till dess han blev opererad. Men bara för att han blev opererad så blev det inte alldeles bra. Utan det var en läkningsprocess, det var en helande process. Det var en tid då han fick ha smärtstillande och där han fick ha kryckor, och sen fick han öva sig för att det här knät skulle komma igång. Jag tror det är så när vi börjar samla in lederna i kroppen också. Bara för att man kommer så fungerar det inte alldeles bra med en gång. Utan man kan behöva både omplåstring och omsorg och smärtstillande och sjukgymnastik. Med sjukgymnastik så menar jag bön och samtal och själavård och allt det här för att man ska komma igång igen. För att fullheten av honom ska uppfylla alla. Kan gå till bild nummer 6, Per. Men nu är ni Kristi kropp, var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, att vara till hjälp, att styra och att tala olika slags tungomål. Återigen det här att vi är olika delar med olika funktioner i Guds kropp och att vi behöver komma in i den funktionen. Hur gör man då det? Jag tror det är Per som har fått mig att tänka på det. Han är mer pedagogisk än mig. Men han sa i början när vi träffades att det predikas så mycket i församlingar om olika saker man ska göra. Men det är aldrig någon som säger hur man ska göra dem. Utan man säger bara att man ska göra. Så jag ska se lite grann hur det här att du är en del av Kristi kropp, hur det kan hjälpa dig. Det första som jag tror man är kallad till när man är en del i Kristi kropp, nästa bibelord, det är att verka för sanning och enighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Ni är ju varandras lemmar. Jesus är sanningen. Vi vandrar i honom som är sanningen. Och det första vi får göra är att leva i sanning verka för sanning och enhet. Det andra, första Korintherbrevet, är att vi kallar det till tjänst. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är detsamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är detsamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En för tro genom samma ande, en för gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en för gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en för gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Samma ande som efter sin vilja fördelar gåvorna mellan var och en. Jag tror att varenda en som tillhör Guds församling är kallad till tjänst på ett eller annat sätt. Nästa är att du är kallad att dela Jesus. Jag skäms inte för evangelium eftersom det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. En Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Nästa sak jag tror man är kallad till, det är att tillbe. Står i psalm 92. Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. När jag satt och tittade på den här versen igår eftermiddag så funderar jag på, varför ska man förkunna nåd om morgonen? Jag tror att man behöver förkunna nåd över den dag som man ska gå ut i. Den dag som kommer. Nåd både för vår egen skull, för vi behöver nåden, vi är beroende av nåden. Men också nåd för vi själv kan orsaka andra. Att vi får gå i Guds nåd så att vi är till välsignelse för varandra. Och så förkunna trofastheten om natten. Jag vet inte hur du har det, men jag kan vakna vid 2:30 och så kan jag börja fundera på alla saker som man inte ska fundera på natten, för på natten ska man sova. Och ju mer man funderar på alla saker man inte ska fundera på natten, ju svårare blir det att sova. Men istället då börjar jag tala, men Gud är trofast. Gud har lovat att han ska aldrig överge eller lämna. Gud har lovat att han ska uppenbara sanningen. Gud har lovat att han ska vara med mig och väcka mitt öra och höra på lärjungasätt. Gud har sagt att inte ens den minsta sparv faller till marken utan att han vet om det. Det rymmer ju så mycket i det här med Guds trofasthet. Jag tror också vi kallar det att älska varandra. Min älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Det står inte bör eller kanske, utan det står att vi är skyldiga att älska varandra. Det ryms mycket i det där ordet och mycket som vi inte kan ta oss själva. Utan det är bara när Gud får drabba vårt hjärta som vi kan få den här kärleken. Är vi en bidragande medlem i Kristi kropp? Tjänar vi aktivt Gud och delar vi honom med andra? Bidrar vi till frid och enighet i kroppen? Ja, jag tänkte att den här bilden skulle få tala lite grann till oss var och en. Utan att jag säger någonting. Det finns en bön på nästa bild. Himmelske Fader, tack för att du gör mig till en del av din kropp. Det är min önskan att vara en aktiv del av din församling genom att betjäna och främja enhet och dela din tro med andra. Ge mig möjlighet att göra detta för din ära. Använd mig, Gud, i Jesu namn. Jag ber. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.